ända sedan jag var ungefär 18, så det började ha en ond cykel av att vara väldigt mån om mitt tränande och mitt ätande. Och vid ungefär 19 så började jag förstå av andra i närkretsen som haft liknande problem att okej, att det här är mer liksom hälsosamt, att jag faktiskt har utvecklat en ätstörning.
Jag äter tills jag mår illa, men att sen har det också varit vissa gånger som jag har ätit tills det har kommit ut övre vägen också.
Se päättyi sitten siihen aina, että mulla on vaan niin paha olo, että mä en pysty fyysisesti edes liikkumaan, tai hyvä, että pystyy sohvalla makaamaan ja hengittämään.
Det här ska handla om ätstörningar, där den vanligaste enligt flera källor faktiskt inte är anorexin, självsvälten, utan hetsätning, BED, binge eating disorder. Den ser ut att vara den vanligaste formen av ätstörning. Vi ska få träffa Helena och Joona som kämpat med hetsätning och Onni Purhonen som drabbades av ortorexi. Alltså det är då en person lider av ett tvångsmässigt behov av att äta och leva så hälsosamt att det lätt går överstyr. Mitt namn är Mie Wegelius.
Att sådana här liksom negativa tankar kring mat dyker upp alltid nu och då, och sen gäller det att knipa tag i dem och sparka iväg dem på mig sen, för det här inte vettigt. Man förtjänar inte att lida med det. Det är helvetiskt mot en själv.
Onni Purhonen är idag en 23-årig studerande som håller på att specialisera sig i ekologi och evolutionsbiologi. Hans ätstörning mellan det att han var 18 och 20 år, den har klassats som en odefinierad ätstörning som kommer närmast diagnosen ortorexi. Alltså just då en överdriven fixering vid att maten ska vara hälsosam, samtidigt som Onnis syn på kropp och träning blev snedvriden.
Det var ju under coronatiden 2020 som det började urarta ordentligt, vilket kan ha haft någonting med saken. Det är klart att man spenderar en massa tid för sig själv och inomhus, och saker man kanske inte funderar på mycket tidigare börja tränga på. Men så jag kunde ju inte vara på gym riktigt, men jag tränade hemma, så att jag kunde träna hemma flera gånger om dagen så här lite. Att alltid, om jag inte hade riktigt någonting att göra, så kändes det att det är det vettigaste jag kunde göra.
Och hur åt du?
För lite, men det här, när det var som värst, för jag började försöka hantera det mer, så jag började på ett eftis, så mina arbetsdagar började ju vid lunchtid. Så jag åt liksom ett väldigt magert så här kombinerad frukost-lunch, för jag cyklade iväg till jobbet då. Och sen så åt jag lite mellanmål på eftiset, ungefär samma mängd som 28-åringarna. Och sen åt jag någon middag som beroende på om jag var ensam kunde det vara riktigt otroligt magert. Om jag var tillsammans med min dåvarande flickvän, som jag ännu i något skede försökte lite gömma det från, så var det kanske lite mer. Men det här, jag undvek allting som jag ansåg som onyttigt, alltså sött, men också liksom salta chips och sånt här. Och var väldigt orolig om att använda till exempel för mycket fett i stekning under matlagningen. Och
frukter och sallader och allt möjligt.
Är det dina vänner?
Frukterna är nog mina vänner och vissa salladsorter, men att det där provar allt.
För Helenas del ser helhetsbilden annorlunda ut än för Onni, också om här finns likheter. Hon bor inte i huvudstadsregionen utan i en småstad. Hon är född 1983, så idag är hon 40 år. Helenas ätstörning pendlar mellan hetsätning och återhållsamhet. Vi träffar henne först på ett varuhus matavdelning.
Någon variation hade ju varit allt från det att det har varit den där att jag har varit igång mycket, men så har mängden föda varit lite. Och sen har det också varit periodvis sen att det har varit den där hetsätningen. Att både A-knut och B-knut, som jag säger det. Och det är den där.
Ofta är du liksom på anorexi och bulimi då?
Ja. Ja, det gör jag. Men att jag är inte där ännu att jag skulle säga orden ut själv.
Det är det intressanta med, jag kan inte tala för alla som har ens haft ortorexi, men för mig så var det nästan svårt att lägga fingrar på vad det som egentligen skulle hända. Vad jag visste att fysiskt händer, att jag börjar må otroligt, eller inte fysiskt men psykiskt, jag börjar må otroligt illa, jag får stress, jag får ångest om saken. Det känns väldigt liksom fel och som att jag gör någonting som är väldigt förbjudet, väldigt dumt. Och just att det hände inte speciellt ofta, det var inte en del av min rytm så att säga, men en par gånger just till exempel om jag hade ätit en större middag än jag hade planerat, oftast för att jag var faktiskt varollhungrig, så kräktes jag också efteråt.
Ja, min ätstörning började ju med det där att högst antagligen var en sån här oroskänsla att vara härnäst och en osäkerhet i kroppen att...
Redan från sin tid i högstadiet har Helena ett minne relaterat till sin ätstörning som har etsat sig fast i henne.
Det var det att jag somnade över pulpeten, så blev det rast och alla andra for iväg ut förstås. Och lärarinnan som jag hade då for också till lärarrummet, men så hade hon då något ärende under rasten in till klassrummet och så hoxade hon då att jag ännu var där över pulpeten. Och förstås då väckte mig och frågade att det är allt okej. Okay. Och så fick jag den där känslan att jag inte klarar av till sig annat än vad läge på riktigt är. Och vi diskuterade hela rasten igenom sedan att hur skolan då kunde hjälpa mig i det skedet.
Men för sina föräldrar ville Helena inte att skolan skulle berätta något.
Där sa jag att nej, att det gör ni inte. Och det tyckte då skolan inte kanske riktigt om, men att det där...
Varför sa du nej?
Jag ville inte helt enkelt att föräldrarna skulle veta.
Varför?
Det har jag inget svar på. Att jag vet inte än idag, det var bara en sådan stark känsla som kom då. Och det har visat sig här längs med årens lopp att den ligger där. Dolde det på det viset att jag till och med blev till stiga upp mycket tidigare än de andra. Så kanske jag nu åt om jag åt. För det mesta åt jag ingenting alls. Och så hoppade jag på cykeln och så på eftermiddagen tillbaka hem. Och hemma så sa jag sådär att jag hade till skolan och i skolan försökte jag ju då dölja det också. Och säga att jag hade till hemma, men att där var läraren sedan så att säga alert. Och trodde inte på mig.
Var du mera anorektisk som yngre och mera kanske hetsätning som äldre?
Jo, det var jag. Att det var mera den där svältningen i yngre år. Och det var inte mycket kvar av mig.
Under sin skoltid kämpar Helena också med läs- och skrivsvårigheter och inlärningsproblem. Hennes bror hade däremot det mycket lätt för sig i skolan, berättar hon. Sin ätstörning idag beskriver Helena också som att hon har en off-knapp och en on-knapp. Alltså två olika lägen.
Kan säga så att då när jag har off-knappen på så då det där undviker jag just de här söta, alltså bakverk och bulla och främst choklad och sånt här. Men sen när off-nappen är inte igång så att säga, så då blir det då att det övergår till det där hetsätningen och frosseria och så här. Så då blir det bara det igen sen att då blir det kilovis av choklad och glass och alltihop och däremellan. Det kan hålla på flera år åt mig, men också kan det bara vara kanske någon månad.
Oj.
In i ett färggrant, hemtrevligt rum på kabelfabriken i Helsingfors stiger en mörkhårig man med intensiv blick in genom dörren. Han är 30-åriga Jona, socionom, som idag arbetar med ungdomar med specialbehov. Han är bosatt i Esbo med sin fru och två katter. I 20-årsåldern insjuknade han i hetsätning, något som pågick i ungefär 5 år och varifrån vägen tillbaka var lång.
Musta tuli tosi nuorena isää ja silloin mulla alkoi sitten laihduttaminen myös samaan aikaan ja sitä kautta se kierre lähti siitä pyörimään ja aika nopeasti sitä huomaskin, että se oli hyvin hallitsematonta.
Joona blev pappa som mycket ung. Samtidigt som det hände började han banta och via det körde det hela igång. Han tappade greppet om sitt matintag och sitt motionerande och rätt snart började han också hetsäta. Efter ett anfall av hetsätning kom alltid en fas av kompensation då viktpåslaget skulle bort och som i Jonas fall innebar väldigt mycket motion och tid utan att han åt alls. Det här fortsatte under många år och till sist dominerade hela hans liv. Han trodde att en viktminskning skulle tillföra honom något. Men istället försämrades hans liv och i 24-årsåldern var han sen verkligen trött på det hela. På ätstörningen, på sitt beteende och på att han inte behärskade sitt eget liv. Ett liv som hade förlorat så mycket av sitt innehåll, upplevde han.
Kun sitten taas se ahmintakohtaus tuli monesti, mulla se oli jopa jossain vaiheessa aika struktuuri omasta, että se oli kerran viikossa tiettynä päivänä ikään kuin, tai se lähti siitä, että mä annoin luvan itselleni tämmöiseen niin sanottuun cheat dayhin, jota oli paljon siinä vaiheessa.
Jonas anfall av hetsätning kom i något skede rent av enligt ett visst schema, då han en gång i veckan gav sig lov att hetsäta enligt mönstret med en så kallad cheat day, en fuskdag. I Jonas fall slutade hans fuskdag alltid med att han mådde så illa att han inte kunde röra sig. Han säger att det var bra om han klarade av att ligga på soffan och andas. Och det här ledde ju till en enorm moralisk baksmälla och ånger, vilket i sin tur körde igång kompensationsbeteendet ända fram till nästa anfall igen. Där hans kropp med tiden blev tröttare och tröttare och den egna vikten var verkligt låg och han var fysiskt slut, så ledde det till fler och fler anfall av hetsätning, som i sin tur krävde ett allt mer våldsamt kompenserande.
Se vaati aina sitä rajumpaa kompensoimista.
Här var det kakor av alla sorter och gräddmunkar och hur påverkar det här det?
Nå, jag undviker sött. I nuläget att det där.
Vi går bort härifrån nu.
I nuläget så är jag väldigt nöjd att jag återhör, så att säga, off-knappen på. Fast det ju då för min del betyder att ätande övergår till skräpmat. Alltså pizza och hamburgare och snabbmat. Men att hellre kämpar jag med det än att jag förätar mig av de där söta grejerna.
Och när du under det där frosseriet äter du så länge att du mår illa eller hur ser det ut?
Ja, när under frosseriet så är det ju att jag äter tills jag mår illa, men att sen har det också varit vissa gånger som jag har ätit tills det har kommit ut övre vägen också, men att det där, för det mesta har jag ändå kunnat stoppa det när jag börjar må illa. Det är nog kanske en sån här ensamhet, ganska stark känsla som är i kroppen just då. Och sen just att sådana gamla minnen som är kanske mer negativa än positiva som kommer upp till ytan. Och sån här harm, att varför får jag inte det här till slut, så att säga, och sådana grejer som tvinnar på. Och varför just jag? Och
någon sorts pastasås. Ja. Det är så här väldigt, jag lagar ganska mycket pastor. Ja. Använder en hel del lök.
Men vad mer hör det då till allt det här som kan ligga bakom ätstörningar? Vad hör det till det för Onnis del som kämpar med sin ortorexi?
Jag är också en person som tenderar att sätta höga krav på sig själv. Det är kanske något som man måste jobba på, men jag kan åtminstone kanske vara lite mer förlåtande mot mig själv för tiden än när jag var yngre. Och jag flyttade hemifrån som väldigt ung. Min familj flyttade till Borgå. Men jag ville gå gymnasiet och sen kvar, så jag stannade kvar och bo här. Och min mamma kom på besök alltid i veckan nu och då och så vidare. Så det var inte som att jag blev totalt ensam. Men jag ska säga att över halva min tid så var jag ändå ensam från och med att jag var 16. Så det var på det sättet väldigt bra, en sån här mjuk start att flytta hemifrån. Men jag lyssnar inte helt direkt mycket på mig själv. Och sen när jag inte skulle orka, att kanske man inte behöver orka få ut med kompisar varje veckoslut och kanske man inte måste orka träffa någon hela tiden. Kanske man inte måste orka ha så jättetidskrävande parförhållanden som jag också hade, särskilt i början på gymnasiet. Där det endast var att jag kanske inte helt enkelt sökte riktigt tid för mig själv, för att jag inte ens förstod att det är någonting jag behövde. Det hade väldigt mycket att jag inte kände mig själv så bra heller, som många människor inte gör i den åldern. Det var så här små saker som man skulle kunna göra på ett annat sätt. Att jag kanske skulle ha spenderat lite mer tid hos min familj, inte haft himla bråttom med en massa saker, så skulle jag ha fått en självkännedom där jag märker att jag börjar må dåligt och inte ignorerar det och inte låter sådana här illamående fortsätta och sen försöka bedöva det med till en början festande och allt möjligt annat och sen senare med träning och det sist med mat och träning och så vidare.
Den där osäkerheten i kroppen var nog troligtvis den där största orsaken. Och sen kanske en sån här att mina föräldrar höll så att säga min storebror som favorit. Och jag blev den där som blev där på sidan om.
Helena upplever att en del av hennes problem bottnar just i förhållandet till hennes familj. Men om upplevelserna i sin familj, säger hon idag.
Åren har gått och mer eller mindre har jag nu godkänt situationen och tänker inte så mycket på den idag mera. Idag så är jag neutral med den saken.
Ja paljonhan sillä on pohjalla puhunut varmasti se lapsuuden kokemus, kun mä tulin tosi rankasti koulukiusatuksi nelosluokalta alkaen. Ja silloin se oli hyvin paljon mun ylipainosta johtuvaa kiusaamista, niin se on luonut varmasti pohjaa sille vääristyneelle kehon kuvalle ja tietynlaiselle semmoiseen läskifobialle, joka on sitten iskostautunut omaan päähän ja purkautunut sitten tuommoisen ison elämänmuutoksen myötä.
Joona tänker sig att det i bakgrunden till hans ätstörning finns det faktum att han under sin skoltid blev grovt mobbad, ända från fjärde klassen och uppåt. Mycket på grund av hans vikt. Något som han tänker sig att lade grunden för en snedvriden kroppsuppfattning och en viss sorts fobi och rädsla inför att vara fläskig. Rädslor som trängde sig in i hans huvud och sedan kom fram i samband med att han upplevde en stor livsförändring när han blev pappa.
Mulla ei ole ollut mitenkään erityisen positiivinen kokemus sitten terveydenhuollosta tai avun piiristä. Osataan varmasti itsestä johtuvaa, että ei ole osannut hakeakaan eikä tiennyt kanavia tai väyliä, josta olisi sitä apua voinut saada, mutta
Joona berättar att då han inte visste var han kunde ha fått hjälp, så ledde det till att han bara var med om några enstaka psykologbesök som kommunen erbjöd. Han upplevde att det som man då var svårare att få hjälp och också det att han då bodde på en liten ort. Han kommer ihåg hur det konstaterades att det kanske var frågan om en depression, vilket i sig säkert var rätt diagnos, säger han. Men Joona upplevde att det i första hand var ätstörningen som höll sitt grepp om hela hans liv, som var det som gjorde honom deprimerad.
vaan syömishäiriö.
Då kände han inte till det kamratstöd som finns. Och ett så stort tabu var ätstörningen också för honom att han inte vet om han heller hade vågat sig med då. Men ett par år efter att Joona på egen hand hade tillfrisknat så letade han på nätet som 28-åring år 2022 efter något ställe där han kunde få göra frivilliga arbete genom att vara med som volontär. Och det var så han började på Etelän Syli RF, en självständig medlemsförening under Ätstörningsförbundet. Etelän Syli erbjuder stöd i södra Finland både i grupper och individuellt för alla med olika sorters ätstörningar. Nu ville Joona både stödja andra och också lite öppna upp sin egen process. Det här har väckt många insikter i honom, bland annat den att han inte är ensam, utan att det är många andra som också går igenom samma sak.
Ja.
Ihminen, joka ei ole sairastanut syömishäiriötä, on tosi vaikea ymmärtää vaikka, että minkälainen on joku ahmintakohtaus, että minkälainen fyysinen reaktio siinä tulee ja mitä siitä tapahtuu aivoja sisällä silloin.
Joona konstaterar, att det är verkligt svårt för dem som inte har haft någon ätstörning att förstå till exempel hurdant ett anfall av hetsätning är. En hurdan starkt fysisk reaktion det är och vad det är som händer inne i hjärnan då. Här i Etelän Syli möter du människor som talar samma språk som du och du vet att du inte behöver skämmas över det du säger, påpekar Joona.
Niin sit se on se ympäristö, jossa sä voit puhua ja ihmiset puhuu samaa kieltä sun kanssa ja sä tiedät, että sun ei tarvi hävetä sitä, mitä sä sanot.
Sushi.
Helena, hon börjar efter högstadiet att studera till kock. Och också där hände det att hon svimmade i köket och återigen öppet kommunicerade med läraren om vad det handlade om. Idag lever Helena i det stora hela ett aktivt liv. Hon är bland annat med i klubbhusets verksamhet på orten där hon bor. Amatörteater hör till det som engagerar henne. Och stöd får hon också av folk i sin närhet.
Jag har ändå sen andra goda vänner och bekanta som stöttar mig idag. Och jag behöver typ bara säga åt dem att nu har jag en lite svårare period. Att ni vet vad det betyder. Att det där är jag nog väldigt tacksam över.
Vad är det som gör att det blir en svårare period?
Saken som jag reagerar på kan vara vad som helst. Det kan komma hastigt och det kan gro. Det kan vara också bara någon som säger någonting utan att den är medveten om att den säger det och jag reagerar på det.
Det där att du har den här on-knappen och off-knappen så att säga. Så har du någon gång experimenterat med att strunta i dem? Att det är så liksom svartvitt kan man kanske tänka.
Jo, jag har prövat, men att ändå har åren visat sig att jag har ändå bättre med mig själv och stabilare med mig själv om jag har min off-knapp på så att säga. Med en kompis så har vi sagt att hon är före detta sån här som hade problem med alkohol. Så med henne så säger vi att hon alkoholist är alkoholist och jag är sockerist. Att det är det där. Och där kommer vi till i våra diskussioner med henne.
Efter sin studietid fick Helena plats inom en ungdomsverksamhet för arbetslösa ungdomar. Tack vare hjälpen därifrån fick hon också möjlighet till regelbunden terapi i många år. Ända tills.
Så fick jag som svar att de har tyvärr inte något mer att ge mig. Sen har det ju varit förstås de stunderna att, att jag saknar den där yrkesmässiga hjälpen, och fast jag har försökt få hjälp så har det kommit som bumerang att jag hör inte i den gruppen, och för att jag då har kunnat hålla mig så att säga i samma vikt, och nu senaste åren också så har till och med läkaren sagt att, men att du är ju normalvikt, att inte har du något problem.
Så den hjälp utifrån som Helena får idag, den består av att hon reser från sin ort till en annan, inte helt närbelägen stad, en gång i månaden för att ta del av Etelän Sylis kamratstödsverksamhet där. Något som hon håller fast vid, men gärna skulle se att kunde ske oftare. Och allra helst skulle hon vilja, vid sidan av det här kamratstödet, också få gå i terapi.
Ja, har haft mina störningar så pass många år, fast de i nuläget känns som om de är en del av mig. Men tillika så tror jag att jag skulle vara beredd och tillräckligt stark i dagens läge att kämpa mig förbi dem med rätt stöd. Men med det som jag har så det är bättre än ingenting.
Att söka hjälp och få liksom professionell hjälp för hur man mår, det är någonting som tyvärr är väldigt svårt. Det har gjorts väldigt svårt för unga människor att få hjälp om man inte är redo att betala hemskt stora summor för det. Vilket jag är fullt medveten att höjer tröskeln enormt för många att söka hjälp. Och det här är ett systemproblem. Det här är någonting som måste fixas på en högre nivå.
För Ronny Purhonen, som kämpar med ortorexin, så för hans del var det hans dåvarande flickvän som tipsade honom om Syömishäiriökeskus, ätstörningscentralen i Helsingfors, med sitt projekt kallat Livslust. De fem första, så att säga kartläggningsgångarna, är gratis. Onni har för sin del hört till de lyckligt lottade vars familj har stöttat honom med kostnaderna för terapin.
Nu till en början så kartlade jag väldigt mycket min situation, att hur är det jag beter mig, vad är det som händer i mitt liv, och vi talade så mycket om mättnadskänsla, vilket var någonting som jag helst ville undvika, att jag ville inte känna mig mätt för att det kändes obehagligt. Att kunna sitta med den här känslan, att kunna känna efter, från vilka vi sen börjar diskutera mer att hur jag sitter med de här negativa tankarna som kommer vid en till exempel mättnadskänsla. Och det var vi sen övergick mer till. Vi har börjat tala mer om också känslorna i allmänhet som var mycket liksom att just kunna sitta med sina negativa känslor och faktiskt så där våga bemöta dem, vilket är ett stort problem för många tydligen, fick jag höra, att det är väldigt lätt att väl hitta på någonting som tar bort ens negativa känslor, vilket då för mig i det här fallet blev träning och att ha koll på mitt ätande för att känna mig bra med mig själv om det, vilket sen trubbar av de negativa känslorna. För andra människor kan det vara att dricka eller att spela eller att ha sex eller vad som helst.
Eller hetsäta.
Ja, eller hetsäta, precis. Ja. Men att det är på det sättet en sån här liksom, en copingmekanism som alla andra egentligen. Och att för att kunna liksom komma över det så måste man kunna fundera att varifrån de kommer och våga liksom se dem i ansiktet så att säga.
Betyder det att du satt och bara upplevde de negativa känslorna tills de började gå över, eller?
Jag inte bara så att jag märkte väldigt snabbt att dagboken är någonting som absolut inte funkar åt mig fastän det föreslogs. Men att ta lite anteckningar, så försöka praktiskt rita ut att vad är det för spiral som går i mitt huvud då när det kommer den här. Men också att det är också bra att jag söker efter saker jag kan göra som får mig att må bättre, som är positiva. Att om jag gillar att gå på promenader till exempel och njuta av solljus väldigt bra, men måste kunna koppla ifrån, ska kunna gå på en promenad i en timme i en viss takt, så många kilometer för att bränna så många kilokalorier, för det är inte det som ska vara pointen med det hela, utan det ska vara pointen att kunna vara lite avslappna, kanske lyssna på musik, att läsa.
Du har röda orm här på nattduksbordet.
Jo, det har jag. Jo, det är läsning någonting jag har, nu inte direkt bara i samband med det här, men någonting som jag har försökt komma igång lite mer och med. Tanke på att det var en lång period där jag läste väldigt lite jämfört med hur jag var liten och var en riktig läslus. Men jo, bra bok för den delen. Jag rekommenderar varmt åt alla lyssnare.
Frans G. Bengtsson.
Ja.
Onni fick också lära sig att föra ett tankearbete mellan sina terapisessioner. Alltså att återvända till obekväma tankar och känslor och bearbeta dem även när de inte var akuta. Det här underlättar arbetet i terapin avsevärt, säger han. Och idag, efter sin terapi, ser Onni Puronen med helt andra ögon på det tillstånd han befann sig i då han led av ortorexin och förvägrade sin kropp bland annat tillräckligt med mat.
Det är så här liksom bestämd, totalt fantiserad vetskap om att det är liksom det värsta jag kan göra mot min egen kropp, när sanningen ändå är att trots att viss mat kan beskrivas som ohälsosam eller någon annan, så är det ju inte ett bra tankesätt att förbjuda någon mat överhuvudtaget totalt, och de flesta saker ändå har relativt liten effekt på ens hälsa om man äter dem i måtta eller njuter av dem i måtta. Så det var kanske det att jag saknade ett perspektiv i det hela. Allting blev totalt svartvitt. Och det var kanske det som liksom är det mest beskrivande sättet att säga det, att det var som en brist på ett sånt här liksom realistiskt perspektiv. Det är kanske viktigt att förstå att det är helt okej att ha det tungt. Det betyder inte att allting är på väg att bli dåligt eller mot det sämre igen, utan det här är någonting som alla går igenom alltid ibland. En sämre dag, en par sämre dagar, en sämre eftermiddag, hur som helst. Och sen är det viktigt att bara kunna dra sig ur det. Så jag skulle uttryckligen påstå mig vara väldigt mycket starkare nu än jag var innan jag sökte hjälp.
Det här var dokumenterat om ätstörningar, närmast om hetsätning och ortorexi. Ett stort tack till Helena, Joona och Onni Purhonen som delar med sig av sina erfarenheter. Är du orolig för egen del eller en närstående, så finns det hjälp att få, bland annat på Ätstörningscentralen och Ätstörningsförbundet. Och i Österbotten har vi bland annat ätstörningsenheten vid Vasa centralsjukhus och Fredrika-kliniken i Jakobstad. I en artikel på svenska.yle.fi finns mer om det här. Ljuddesignen var Mike Grönros. Producent var Sandra Wikstrand. Redaktör jag, Mi Vegelius.